växlande 1-6. Vänern nord 7-12. I eftermiddag växlande 1-6. Imorgon bitti nordväst. Södra Östersjön nord eller nordost ökande 8-13. På förmiddagen öster om Bornholm ökande 10-15. I natt avtagande 6-11. Sydöstra och mellersta Östersjön omkring nord 12-17. I kväll avtagande, i natt 6-11. Norra Östersjön nord eller nordost 10-15. I kväll avtagande 7-12. Imorgon bitti nordväst 2-7. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nord eller nordost 8-13. I kväll med början norrifrån vridande väst eller sydväst och avtagande 4-9. Och slutligen norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Nord 5-10 meter per sekund. I eftermiddag vridande väst eller sydväst. Slut från SMHI.
God morgon, här är Ekot. Staten kan behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det säger idag generaldirektören för Försvarets materielverk, Göran Mårtensson, i Ekots lördagsintervju.
Jag tror ju att frågan har kommit upp kopplat till att produktionskapaciteten är för låg nu och att den måste öka, och då handlar det ju om riskfördelning mellan staten och industrin eller företagen.
Det viktigaste just nu för att upprustningen ska bli klar i tid är att den europeiska försvarsindustrin skalar upp, menar Göran Mårtensson. Antalet leveranser som inte blir färdiga i tid har nämligen ökat de senaste åren. 2022 kom 97% i tid, men 2024 var det bara 73% som levererades som planerat.
När vi tittar på behoven som finns nu när det genomförs ett storskaligt krig i Europa, det var ju inte försvarsindustrin dimensionerad för innan invasionen av Ukraina.
Försvarets materielverk föreslår därför att staten går in med någon form av garantier för att försvarsindustrin ska våga skala upp snabbt och mycket.
Exempelvis om det inte är tillräckligt med att lägga större och längre beställningar, så kan det ju vara att ge garantier för en viss produktion under en viss tid. Det kan ju också vara att gå in och göra investeringar i maskiner i tillverkningsindustrin. Och det kan ju också vara statligt ägande.
Reporter här var Katarina von Arnt, och hela Ekots lördagsintervju finns i vår app. Räddningstjänsten bekämpar en omfattande brand i en radhuslänga utanför Svedala i Skåne just nu. Branden ska ha startat i ett uthus och spridit sig till 3 bostadshus. Ingen person har kommit till skada i den här branden. Så fortsätter Ekot till USA.
Idag klockan 6 svensk tid infördes en generell tull på 10% för de flesta varor som importeras till USA. Fler höjningar kommer under nästa vecka, men redan nu kan den amerikanska börsen summera historiskt stora nedgångar sedan Trumps tullbesked.
Closing bell ringing on Wall Street.
Börsindex som Dow Jones och Standard & Poor's hade på fredagen sina största ras sedan 2020, alltså sedan covid-pandemin. Och enorma börsvärden motsvarande 65 000 miljarder kronor beräknas ha utraderats under de 2 senaste dagarnas börsfall enligt Wall Street Journal. Och osäkerheten är fortsatt stor kring hur USAs nya importtullar kommer att slå emot såväl den amerikanska som den globala ekonomin. Från USAs president Donald Trumps konto på plattformen Truth kom det dubbla budskap under fredagen kring i hur stor utsträckning enskilda länder kan förhandla ner importtullarna eller inte. I en post berättades det att Vietnam var beredd att slopa tullar på amerikanska varor om man kan nå en uppgörelse med USA. I en annan post skrev Donald Trump att importtullarna är här för att stanna. De senaste dagarnas börsras har lett till att den annars nästintill totala lojaliteten till Donald Trump bland republikanerna i kongressen har börjat svaja något. I senaten har 5 republikaner nu ställt sig bakom ett förslag som skulle avskaffa nya importtullar efter 60 dagar om inte kongressen godkänner dem. Roger Wilson, San Francisco.
Tillbaka till Sverige. I Sätra i södra Stockholm kastade någon in ett misstänkt farligt föremål i en bostad i natt. Men föremålet detonerade aldrig. En man har anhållits misstänkt för mordförsök. I närheten av den här bostaden inträffar under natten en explosion vid en bil, men ingen skadades då. Så om dyra droppar som kan bli ännu dyrare nästa vecka.
Ja, från och med nästa vecka höjs priset på kaffe kraftigt. Det handlar om prishöjningar på runt 20%, skriver Göteborgsposten. Kaffeföretagen förhandlar nämligen med matkedjorna om priset 5 gånger om året i 10-veckorsperioder. Och nästa vecka börjar en ny period samtidigt som priset på råkaffe på världsmarknaden har ökat till de högsta priserna på 50 år. Det beror i sin tur på extremväder och klimatförändringar som har gett sämre skördar. Priset på kaffe har under perioden mars förra året till mars i år ökat med nästan 19% enligt matpriskollen.
Reporter här var Anna Larsson. Idag väntas sol på många platser i landet, utmed Östersjön och i Norrland en del stackmoln och någon lokal snöby. I fjällen mer utbredda snöbyar och tätare moln. 7:05 slutar Ekot med Daniel Klar.
God morgon, det är lördag den 5 april, det här är P1 morgon i Sveriges Radio. Första delen av Trumps tullpaket har precis trätt i kraft. Flera experter med oss idag för att ge sin syn på hur det kommer påverka ekonomin. Vårens högskoleprov inleds här nu under morgonen. Vi ska få sista minuten tips från en av Sveriges vassaste provskrivare. Röster inifrån Gaza blir det också. Och så ska vi möta Star Wars-nörden som blev chef för hela den svenska rymdverksamheten.
Och jag såg hur rymdskeppet Millennium Falcon åkte in i dödsstjärnan och blev så fascinerad av den här rymdtekniken. Och det var det enda vi lekte på min gata när jag växte upp. Jag var Han Solo och ja, skjut först, fråga sen karaktären.
Rymdstyrelsens generaldirektör Ella Karlsson sist i programmet idag. Elias Wahlberg heter jag. Välkomna att lyssna på P1 morgon lördag som vi börjar i Malmö. Och de minst 10 handgranater som hittades i en ryggsäck i Västra Hamnen igår. Alexander Mink blev vittne till polisinsatsen.
Man står ju och gör middag och så sen kommer man ut på balkongen och så ser man där polis överallt. Och de just skriker att man får inte stå på balkongen. Och då ser jag ju liksom lite vad som händer, vad de liksom tömmer den här väskan och vad som finns i och så. Så det är ju lite väldigt läskigt.
Alexander Mink till reporter Moa Lundgren på P4 Malmöhus. Nina Sköldqvist, också du reporter på P4 Malmöhus, finns på plats i Västra Hamnen där granaterna hittades. God morgon Nina.
God morgon.
Hur ser det ut där just nu? Är det avspärrningar kvar eller märker man något av gårdagens turbulens där?
Idag märks det ingenting. De här avspärrningarna de hävdes sent igår kväll och delvis i natt. Och det var ju 18:30-tiden igår som det här VMA, ett viktigt meddelande till allmänheten, gick ut om att man hade hittat misstänkt farligt skarpa föremål. Och som senare då polisen gick ut med var handgranater. Och det här blev ju då en inrymning i det här området. Man uppmanade folk att hålla sig i sina lägenheter, precis som vi hörde den här killen Mink berätta. Och man fick inte gå ut på balkong eller något sådant. Men här idag märks det ingenting. Nej. Här är det lugnt och fridfullt.
Alltså minst 10 handgranater i en ryggsäck. Har man någon aning om hur de hamnade där?
Alltså polisen är väldigt förtegen. Det pågår ju en förundersökning och man har också haft en teknisk undersökning på plats. Nationella bombskyddet har varit här, men jag pratade med polisen för en liten stund sedan och man säger ingenting mer just nu. Sen får vi fortsätta följa och se om det kommer fram fler uppgifter under dagen.
Och ingenting heller om hur de upptäcktes, att det kom sig att man insåg att det låg en väska där.
Nej, precis. Det man har gått ut med är bara att man hittade en väska och att de här granaterna låg i väskan.
Mm. Okej, och faran då uppenbarligen är över. Det här VMA som utfärdades gäller inte längre. Nina Sköldqvist är reporter på P4 Malmöhus och var med oss direkt från Västra Hamnen. Vi får se om vi kan komma med fler uppgifter om detta under dagen då utredningen går vidare. För bara ett par timmar sedan infördes en del av de tullar som USAs president Donald Trump presenterade tidigare i veckan. 10% på alla importvaror. Till veckan som kommer här så kommer då de specifika tullarna. Slaget blir då ännu hårdare mot bland annat EU. Och det pratas nu om ökad risk för inflation, lågkonjunktur, till och med depression har nämnts. Så var är världsekonomin på väg? Vi ska försöka reda i det tillsammans med Fredrik N.G. Andersson som är nationalekonom på Lunds universitet med mig nu. God morgon.
God morgon.
Om tullarna blir nu som det är sagt att de ska bli här idag och i veckan, är det självklart då att världsekonomin kommer ta skada?
Ja, det är ganska tydligt. Internationell handel är väldigt viktigt. Och vi har byggt väldigt mycket av vårt ekonomiska välstånd just på att man kan handla med olika länder. Så att vi producerar det vi är bra på och så producerar andra länder då det de är bra på så handlar vi med varandra. Och om alla länder skulle producera precis allting själva, då måste vi producera saker som vi inte är bra på, då blir det dyrt och så blir det sämre. Så den här typen på tullar är väldigt, väldigt skadliga för världsekonomin. Och det som är intressant är att det är särskilt skadligt för USA. Så det här är ju ett självskadebeteende av historiska proportioner.
Hur förstår du det då? Vad tänker du att Donald Trump tänker om det han gör? Har han andra ekonomiska teorier i huvudet? Eller hur ska man förstå det tycker du?
Jag tror inte han har någon ekonomisk teori eller empiri, alltså historiska studier i huvudet. Utan han har en logik. Och logiken är att när man börjar handla med andra länder, då försvinner vissa jobb i vissa industrier där man inte var bra. Alltså enkel tillverkningsindustri i USA. Och då flyttar de jobben utomlands och då börjar människor arbetslösa. I Europa och i Sverige så är vi väldigt bra på att fånga upp de här människorna, ge dem utbildning. Vi investerar i nya jobb och nya fabriker så att de kan få en sysselsättning. Men det är man inte så bra på i USA. Så det finns en stor grupp människor som har halkat efter. Och det han hoppas är att med de här tullarna så ska produktionen flytta tillbaka till USA och de här människorna ska få jobb igen. Sen kommer det troligtvis inte vara så enkelt, men det är det han hoppas på. Mm.
Och nu pratar man då om att det här skulle kunna kasta in världen i en ny lågkonjunktur. Vad skulle det innebära?
Ja, vi har ju varit inne i, inte minst i Europa, i en lågkonjunktur nu de senaste åren. Det betyder att ekonomin har utvecklats lite sämre än normalt. Och när man inför den här typen på handelshinder så är det rimligt att förvänta sig att den här lågkonjunkturen fortsätter ett tag till. Sen är frågan hur allvarligt blir detta? Och det är egentligen ingen som vet, för det här är en helt ny situation. Det är inget land som har betett sig på det här sättet i modern tid. Så det är svårt att veta exakt hur stort. De siffror som finns och de som har sökt modellera detta kommer fram till att för Europa så är det ju inte jättestora siffror nödvändigtvis vi pratar om. Så det blir en förlängning av lågkonjunktur, men det blir ingen depression enbart utav detta. Sen är ju frågan om Trump hittar på annat längre fram eller det får massa andra följdeffekter som idag inte kan förutspå. Så det är väldigt osäkert allting, men man ska inte överdriva heller konsekvenserna av det heller.
Nej, jag tänkte just det, för just det där begreppet depression då, som ändå har nämnt. Vad innebär det konkret? Alltså, vad är det för typ av ekonomi man går in i då?
Alltså en depression är när ekonomin går in i en långvarig nedgång. Alltså ekonomin krymper under flera år. Man får massarbetslöshet. Ofta är det också associerat med att någon sektor av ekonomin har kollapsat. Till exempel finanssektorn eller något liknande. Senast vi hade någonting som man skulle kunna kalla för en depression var i början på 90-talet. Då vi hade 3 år när ekonomin krympte. Hela finanssektorn kollapsade och vi fick massarbetslöshet. Och staten hade gigantiska budgetunderskott. Om man bortser från det tidiga 90-talet, ja, då är det 30-talet vi pratar om. Så det här är väldigt, väldigt unikt och tullarna i sig själv kommer troligen inte kasta in världsekonomin i den typen på depression. Om Europa och världen skulle svara med att också införa liknande tullar, om Trump skulle hitta på någonting annat och det vill ha skuldavskrivning, ja, då kanske det är en annan situation. Men de här tullarna i sig själv, då ska vi inte prata depression utan kanske mer lågkonjunktur. Mm.
Om Trump står fast vid det som han sagt då, vad kan andra aktörer göra för att skadan ändå ska bli så lindrig som möjligt?
Ja, det är en mycket bra fråga. Alltså, det som Europeiska kommissionen har sagt och även den svenska regeringen är väldigt förnuftigt. Och det är att införa tullar, det är ett självskadebeteende och det vill vi inte göra. Så vi vill inte införa jättemycket tullar mot USA för det skadar vår egen ekonomi. Samtidigt så vill vi markera mot USA. Och då är tanken att man ska försöka hitta varor som man kan sätta en tull på som det är ont för USA men inte så ont för oss. Nu är det svårt att hitta den typen på varor, men det är själva tanken. Så att det viktigaste är att man inte följer efter och inför liknande tullar. Mm.
Du, jag tänkte till sist, inflation har vi pratat mycket om också de senaste åren. Den har varit för hög. Alltså, hur troligt är det nu att inflationen kommer att dra iväg direkt nästa gång vi får inflationssiffror? Är det sannolikt att tänka sig att den har gått uppåt då igen?
Inte i Sverige. I USA naturligtvis, därför alla deras importvaror blir dyrare. Vad som kommer att hända i Sverige och Europa är väldigt svårt att veta. Dels lägger vi på tullar på vissa amerikanska varor så blir de dyrare och då går inflationen upp. Samtidigt kommer ju våra företag att svårt att sälja och hitta nya kunder och nya konsumenter. Och det kommer att hålla igen på inflationen. Så att det är mycket, mycket svårt att veta vart vi är på väg. Så att det gäller egentligen allting nu. Hela världsekonomin är uppe i gungning och vi vet inte riktigt var korten landar.
Och vi kommer fortsätta prata om detta under vår sändning. Tack så mycket, Fredrik Enge Andersson, som är nationalekonom på Lunds universitet.
Tack själv.
Jag tror att det finns några personer som lyssnar just nu som gör de allra sista förberedelserna för högskoleprovet, registrerar och legitimerar sig inför att första provpasset börjar nu klockan 9. 93 000 har anmält sig, det är det högsta antalet på 10 år och många av dessa tar alltså just nu plats i lokaler över hela landet. Vi ska se om vi kan ge några sista minuten tips på hur man tar sig igenom det här på allra bästa sätt. Carolina Martinsen finns här i studion nu. God morgon.
Hej, god morgon.
Du har skrivit 2,0 på högskoleprovet 4 gånger, tror jag.
Det stämmer.
Ja, varit en poäng från full pott,
yep,
till och med. Hur lyckas man med det?
Ja, det är väl en kombination egentligen. Dels av att jag förberett mig väldigt noga och att det passar min personlighet väldigt bra med det här provet. Jag har liksom alltid haft lätt för matte och jag tycker det är väldigt kul med språk och sånt. Mm. Och så är det kul att det går snabbt. Det är kul med tidspress, det är ganska motiverande.
Mm, just det. Om man, förutom talangen då, alltså hur hemligheten bakom förberedelserna, hur pluggar man sig till ett bra resultat?
Så dels är det basala liksom, med gymnasiematten och hur räknar man ut arean av en triangel nu igen och sånt. Också bara att läsa så mycket som möjligt, alltså läsa allt. Böcker, artiklar, allt sånt. Mm. Och sen gör gamla prov, det är kanske det bästa.
För det där har du gjort mycket också inför att du satte igång och försökte liksom skapa den där situationen också, har jag förstått.
Precis, försöka simulera hemma har jag försökt göra. Så jag brukade liksom printa ut gamla prov. Även sådana svarsblanketter som jag fick öva på att fylla i, för de lite speciella. Så man slapp det stressmomentet. Mm. Och så liksom, satt jag hemma med tidsklocka, gjorde precis som en vanlig provdag med samma pauser och lika lång lunch och sånt. Och så hade jag också tagit på mig hörlurar med en video med så här hostningar och nysningar och pappersprassel och sånt. För att liksom simulera andra deltagare så jag inte blir distraherad av det.
Kändes det som att det gav någonting då du väl satt där i salen sen?
Jättemycket. För när jag då väl satt där kunde jag känna att det här hade gjort förut. Jag vet att jag klarar det. Så det är verkligen hjälpt med universiteten väldigt mycket.
Mm. Okej, du nämnde det. Vilka delar man ska fräscha upp om det var länge sedan man gick i skolan? Vad är viktigast?
Matten. Mm. Basala saker i matten. Men också ordförråd. Bygga ett ordförråd. Skriv ner varenda nya ord du ser. Gör gärna flashcards av det och så. Men också mycket det med att göra gamla prov, för att det är typ samma uppgifter som kommer varje halvår, för bara med nya ord och nya siffror. Mm. Så att lära sig hur provet ser ut och hur det funkar, det ska spara man många poäng på. Mm.
Vi tar in Mattias Lundberg också, som är psykolog. God morgon.
God morgon, god morgon.
Det är lätt att få prestationsångest om man hör om Carolinas resultat kanske. Hur ska man göra för att inte få det inför ett sånt här prov?
Ja, men jag tror att det egentligen viktigaste det är väl att man faktiskt ser att det här provet är just bara ett prov, om man får uttrycka sig så. Det vill säga, det är ingenting som kommer att definiera vem du är eller hur bra du är i stort, utan det här speglar vad du kan och kan prestera just då. Och framförallt så är det ju det som är det bästa med det här provet. Det är ju väldigt förlåtande i det att du får göra det flera gånger, precis som Carolina har gjort. Och att du faktiskt, precis som Carolina säger, kan öva upp din förmåga att skapa ett bra resultat.
Så man ska försöka tänka att det inte är så viktigt egentligen då?
Ja, det är naturligtvis viktigt för stunden, men du har nya chanser. Du kan göra det här provet 2 gånger per år och du kan dessutom utbilda dig väldigt sent upp i åren. Så att bara för att du råkar skriva kanske ett sämre resultat det här året så innebär det inte att det är kört på något sätt, utan det är snarare tvärtom. Det ger en möjlighet att öva och skriva kanske ett ännu bättre om ett halvår.
Så man försöker hitta en balans mellan att tänka att det här är viktigt men inte så viktigt. För man, det är risk att man inte anstränger sig ordentligt också kanske om man ser på det som att jag kan göra det bättre nästa gång.
Nej, jag tror nog de flesta är så pass motiverade att man anstränger sig det man kan, så att säga. Men det blir snarare just det där att du ska inte spänna dig för mycket. För så fort du blir lite för nervös, då begränsar du också din förmåga lite grann. Att vara lite nervös, det är bra. Det skärper våra sinnen och skärper vår uppmärksamhet eller vigilansen som man pratar om. Och det gör att vi blir lite mer på tårna. För mycket, då börjar det här backa tillbaka och då presterar vi sämre.
Karina, vad tänker du om det där? Hur ser du på pressen på dig själv? Har du haft problem med den?
Absolut, speciellt första gången när jag verkligen ville komma in på läkarprogrammet. Då var det en enorm press och det är ju jättejobbigt och det är det många som känner. Men för mig hjälpte det verkligen just att simulera och känna att det här har gjort förut hemma. Men också det här som du säger att det finns ju fler chanser. Det är inte sista gången i livet. Det kommer ett nytt om ett halvår och sen ännu ett nytt.
Mattias Lundberg, ett misslyckande då? Hur ska man hantera det för att komma igen till nästa gång?
Nej, men jag tror man får säga det just som att det var ett misslyckande just nu och då, så att säga. Det var ett misslyckande den här gången, om man nu tycker det så, resultatet blev dåligt. Och att inte låta det definiera och förutsätta att det kommer att misslyckas nästa gång också. Utan snarare se det som att nu gick det så här, nu får jag lära mig av det här. Och Carolina är inne på det väldigt mycket också, just det här att det vi har gjort tidigare, det skapar någon form av trygghet. Vi vet hur det går till, nu har vi liksom hört de här skrapen och hostningarna och vi har lärt oss fylla i formuläret, så nästa gång så kan vi åtminstone släppa den biten utan vi koncentrerar oss på själva uppgiften. Så att ett misslyckande för stunden men långt ifrån för hela livet. Mm.
Carolina Martinsen då, sista minuten tips om det är någon som sitter där nu och fortfarande har hörlurarna i öronen, lyssnar på vårt program. Då man öppnar det här provet, hur ska man tänka? Vad gör man?
Ja, då är ju liksom pulsen som högst. Då vet man att nu är det dags. Mm. Så det är verkligen bara fullt fokus i 55 minuter som det då är. Men det värsta är egentligen minuterna innan, för då väntar man ju. Och det är liksom längst minuterna i livet i princip. Men då gäller det bara att ha de här mantrarna som vi har pratat om. Liksom att det går bra, det är okej. Jag har fler chanser, jag har gjort det här förr. Mm.
Miljön där inne då, för den som inte har med sig något till det här första provpasset. Något man ska köpa, ha med sig in, äta, dricka. Vad tänker du, är det där viktigt?
Ja, snacks är alltid bra. Mm. Jag brukar alltid med mig valnötter och russin. Det är en tradition. Så alltid mellan passen snacksar jag på det. Och sen alltid en redig lunch. Typ en god pasta eller någonting.
Mattias Lundberg, vad tänker du om just den här dagen då provet ska skrivas? Något särskilt man behöver tänka på under tiden?
Egentligen inte tycker jag så mycket under tiden, utan det är snarare kanske dagarna innan. Jag menar, har du ätit bra, sovit bra, liksom de här grundförutsättningarna, då har du också skapat förutsättningar att prestera på topp. Så det är väl snarare dagarna innan så tycker jag man ska förbereda sig. Men sen naturligtvis fylla på energi så du får upp blodsockerhalten en aning. Det skärper också dig när du ska fokusera på uppgiften.
Carolina, du skriver inte i år då, men du har en tanke, har jag förstått, om att försöka få alla rätt på det här provet någon gång.
Det är ett mål för livet någon gång.
Tror du att det kommer att gå?
Jag har varit nära i alla fall, vi får se.
Men det finns de som har gjort det tidigare.
Det finns ett gäng som har gjort det, då var det varit kul att ansluta till den skaran.
Den lilla exklusiva skaran. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack själv.
Carolina Martinsen och Mattias Lundberg tackar vi också, som är psykolog. Sedan vapenvilan bröt samman i Gaza har våldet återigen eskalerat kraftigt. Rafah i södra Gaza och Shujaia utanför Gaza City, det är två områden som attackerats. Och vår medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, var utanför ett sjukhus i Gaza City igår efter våldsamma attacker mot Shujaia.
Vi är loading 7 or 8 dead bodies.
Det är en lastbil med 7-8 kroppar på flaket som nu lastas av, säger Sami Abu Salem.
I am in Gaza City now, in the heart of Gaza City. I'm looking at thousands of people who are fleeing from Al Shujaia neighborhood east of Gaza. Right now, most of them are displacing, are running just on their foot. Others on carts pulled by horses or donkeys.
Jag är centralt i Gaza City och ser tusentals människor som flyr från Shujaia, öster om Gaza. De flesta flyr till fots, några körs på kärror bakom hästar eller åsnor. Nästan ingen kommer hit med bil eftersom det inte finns något bränsle. Några slår läger utanför sjukhuset. Folk bär på filtar och madrasser. Sami filmar vad han ser. På hans bilder syns hur grupper av människor bär skadade i sina famnar, rusar mot sjukhuset. Några ser livlösa ut, medan andra jämrar sig av smärta. En svart, dammig personbil kör in på sjukhusgården. Några rusar mot bilen och öppnar ena bakdörren. En pojke i 15-årsåldern håller på att ramla ur, men tas emot. Pojken i sin gulbärsa träningsoverall är livlös. Det är svårt att se om han är död eller svårt skadad, säger Sami. Många vill hjälpa till, andra tittar på, några filmar eller fotar, vilket upprör en äldre kvinna. Varför fotar ni, skriker hon. Vilken nytta gör det? Vilken nytta har 1,5 års fotograferande gjort? Ni borde åka till Chuyaia och hjälpa till istället. Rädda dem som fortfarande ligger levande begravda under rasmassorna. En annan kvinna ser hur döda kroppar bärs in. Hon väntar på sin son. Han är död. Han dog när huset de bor i attackerades. Hon vill ha sonens kropp och begrava den, men hans kvarlevor ligger fastklämda i rasmassor. Att åka dit och rädda de som fortfarande är vid liv eller ta om hand om kropparna är omöjligt, konstaterar Sami.
And nobody can go there to retrieve his dead body. They are waiting for any ambulance, any volunteer, anybody goes there, but it's very risky. Going there it means suicide.
Ingen kan åka dit. Det är för riskabelt. Att åka dit innebär självmord. De som flyr beskriver vad som närmast kan liknas vid ett inferno. Artilleriattacker, bomber och inte minst drönare och quadcoptrar, som också är en typ av drönare med fastmonterade automatvapen.
Quadcoptrar bottog alla nas.
Mannen berättar att quadcoptrar sköt mot människor som flydde, att det rådde panik. Ingen hjälpte sina medmänniskor. Alla satte sig själv först. Det var galet, säger han, och tillägger att han återigen är hemlös. Han vet inte var han ska sova i natt. Men han fick i alla fall med sig en filt och en tjock jacka som skydd mot nattkylan.
This woman is weeping as she is saying that we displaced in the south and now we are displaced from Chuyaia to that.
Sami berättar att kvinnan flytt flera gånger. Nu är hon hemlös igen. Han berättar om en pojke som kommer gående med en skada i huvudet. Han har träffats av granatsplitter. Sen hörs det närmare, det fruktade ljudet av drönare.
The drone is hovering in the hospital and we scared that it would be hit again like what happened in the beginning of war. Another jeep is coming. It's coming carrying casualties. I don't know if they are dead or wounded.
Sen kommer nästa transport med skadade och döda. Det är vardagen i Gaza. Sami Abu Salem i Gaza och Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
Det känns väldigt tryggt att vi har en tydlig inriktning och en tydlig plan som vi nu genomför för att möta den osäkra värld vi lever i.
Ja, exakt hur ser planen ut att i rekordfart rusta Sveriges försvar i en tid när konkurrensen om vapnen är enorm? Hör Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk, i Ekots lördagsintervju.
Det kommer bli mycket mer om tullarna i vår andra halvtimme här i P1 morgon lördag. Börsreaktionerna som ju varit minst sagt kraftiga. Vi ska titta hur det kommer påverka våra plånböcker också förstås. Men vi tar en nyhetsuppdatering. Daniel Klar står redo med en sån.
Staten kan behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det säger generaldirektören för Försvarets materielverk Göran Mårtensson idag.
Exempelvis om det inte är tillräckligt med att lägga större och längre beställningar så kan det ju vara att ge garantier för en viss produktion under en viss tid. Det kan ju också vara att gå in och göra investeringar i maskiner i tillverkningsindustrin, och det kan ju också vara statligt ägande.
En explosion inträffade vid en bil i Sätra i södra Stockholm i natt. Dessutom kastades ett föremål in i en bostad, men föremålet detonerade aldrig. En man har anhållits misstänkt för mordförsök. Det brinner just nu kraftigt i en radhuslänga utanför Svedala i Skåne, men ingen person ska ha skadats i branden enligt räddningstjänsten. Här och nu fortsätter P1-morgon.
Ja, men god morgon, P1-morgon. Lördag, Elias Wahlberg heter jag. Mer om tullarna, alltså. Vi ska försöka förstå varför börsen reagerar så kraftigt på Trumps tullbesked. Sämsta dagarna på världens börser sedan pandemin. Vi ska höra hur just det här börsfallet och alla andra processer som tullarna kan dra igång kommer påverka våra plånböcker. Det blir reportage om riskerna och möjligheterna då AI blir en vän, partner, mentor eller till och med psykolog. Och så har vi träffat Rymdstyrelsens nya generaldirektör som bland annat gissar när vi sätter en människa på Mars för första gången. Det är vårt program idag. Vi börjar denna halvtimme med den skakiga veckan på världens börser. Kraftigt ner på USA-börserna vid stängning igår kväll. Stockholmsbörsens totala fall för den här veckan blev över 9%, och det är den sämsta veckan sedan mars 2020. Gabriel Mellqvist finns här i studion. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ekonomijournalist, programledare på EFN. En historiskt dålig vecka, eller kan man säga det?
En historiskt dålig börs- och marknadsvecka. En historiskt skakig vecka på valutamarknaden. Och detta på grund av historiskt dåliga ekonomiska nyheter, en historisk smäll, nästan en nukleär attack på den globala ekonomin.
Det är på den nivån alltså?
Man ska inte överdriva, men det här är bland det konstigaste och tuffaste och med potentiellt mest fördärvande som jag har sett på väldigt, väldigt länge.
Vad är det som händer då? Alltså, varför dyker börsen på det här sättet?
Dels för att allting är så konstigt och svårt att förstå och oväntat. Dels för att USAs president verkligen vill rita om hur den globala ekonomin fungerar. Och som det ser ut nu så verkar den inte vilja backa trots att världens börser har backat på ett sätt som påminner om pandemin, alltså mars 2020, när vi alla trodde att vi faktiskt skulle dö. Det här är väldigt bekymmersamt. Det brukar vara så att Donald Trump ändrar sig och att han backar, men än så länge ser vi inga sådana tecken.
Jag såg till och med att han hade sagt att börserna kommer stiga igen. Något som talar för det.
Han beskriver ju det här som en operation eller en väldigt besk medicin som är bra för patienten på lång sikt, men just nu så uppstår kraftig feber. Hans vision är ju att världens, eller framförallt den amerikanska ekonomin, ska må bättre av det här. Problemet är ju att väldigt, väldigt många aktörer och ekonomer och bedömare inte tror honom. Och sättet han presenterade de här åtgärderna på den uppmärksammade presskonferensen tidigare i veckan ingöt inte heller känslan av att man verkligen har en bra plan.
Om du ska hjälpa oss att förstå börsen då, alltså vilka är det som styr vad som händer där? Alltså vilka är det som uppenbarligen inte tror på de här tullarna som leder till de här rörelserna på börsen?
Den som styr börsen mest är nog någon slags gråmassa av psykologi och nervositet just nu som är lite svår att peka ut exakt. Men man tror ju att så här stora, när man rör om i grytan så mycket som Donald Trump vill göra, då kommer det att kosta tillväxt, det kommer att kosta jobb och det kommer att kosta mycket global handel när alla blir rädda och inte vet vad som gäller framöver. Så känslan av att världens företag och USAs företag kommer tjäna mycket mindre pengar än vad vi trodde för en vecka sedan gör att man tror på lägre vinster, och då ska börskurser ner. Och sen kommer psykologin in och det blir en snöbollseffekt.
Mm. Hur den där psykologin då? Alltså, finns det vetenskap bakom börsens rörelse? Eller är det just mycket så lite oklart varifrån de här rörelserna kommer?
Jag tycker att det finns så mycket vetenskap och så många teorier att det lätt blir lite av en religiös upplevelse i det att man kan tolka det på olika sätt. Säkert är ju att när väldigt många människor blir rädda och man tror att andra ska sälja aktier, då vill man hinna före själv. Och det är därför saker kan röra sig så plötsligt och så snabbt. I takt med att börsen blir mer digitaliserad, avancerad och styrd av algoritmer, så går de här rörelserna också fortare och fortare. Det är därför vi ser en så markant 10% ner på USAs breda börsindex på 2 dagar. Det är väldigt ovanligt och väldigt olustigt. Men det är en trend vi har gått mot på senare år. Det såg vi under pandemin också, att när det går ner väldigt, väldigt fort.
Och det där går fortare och fortare på något sätt.
Ja.
De liksom börshajar då, som har hela det här som sin värld. Vad tänker de just nu, tror du?
Nej, men de tänker ju, dels så funderar de på när studsen kommer. Kommer den studs i nästa vecka, kanske på tisdag, så går börsen upp igen med 5% väldigt kraftigt. De försöker säkert att tajma det. Många börshajar har varit smarta nog att ta så kallade korta positioner där du tjänar pengar på att det går ner. Men jag tror att det är väldigt lätt att bränna sig i sådana här lägen. Det är lätt att överskatta börshajarnas förmåga att tajma den här marknaden. Man tror att smartisarna lätt tjänar stora pengar. Smartisar bränner sig också väldigt mycket i den här typen av väldigt, väldigt svåra.
Men vad talar för att det skulle bli en sån uppgång på tisdag då? Vad skulle ligga bakom det?
Två saker. Dels att Donald Trump ändrar sig och backar lite grann. Dels, det man oroar sig mest för är ju att Donald Trump införde massa tullar mot andra länder. Kina svarade med tullar. EU kommer sannolikt att svara med tullar. Att man trappar upp tullnivån i hela världen. Om det går åt andra hållet istället, att man backar och tar ner tullar i hopp om att USA ska ta ner tullar, då kan det här bli bra. Det finns en möjlighet att det här faktiskt funkar och faktiskt blir någonting som lägger grunden för mer global handel och lägre tullar. Men det scenariot ter sig mindre sannolikt nu. Donald Trump backar, det går åt rätt riktning, eller att den amerikanska centralbanken eller världens centralbanker går in med någon slags räddningsåtgärd. Det är nog det sista, nog den mest troliga ambulansen om man vill hoppas på något. Men jag tror inte den kommer riktigt än.
Nej. Lätt att bränna sig, så då, även för de som kan det här. Men det finns folk som tjänar pengar på den här nedgången också.
Oh ja, vi kommer att läsa om hedgefonder i New York som har tjänat miljarder på de här rörelserna. Och du kommer att höra på sociala medieplattformar om någon svensk trader som absolut har tjänat jättemycket pengar. Mm. Är man väldigt aktiv och väldigt duktig så kan det här vara en rolig och säkert berikande tid också. Mm. Men jag tror att man underskattar hur svårt det är.
Om man äger aktier då och vill tjäna pengar, eller kanske då i de flesta fall åtminstone inte tappa för mycket av sina tillgångar, hur tycker du att man ska tänka just nu?
Det beror på hur gott man sover om natten. Jag tycker att det är en väldigt bra strategi att alltid äga aktier och strunta i sånt här. Det går upp fortare än vad man tror också, och det går upp kraftigt. Så det är väldigt lätt att om man säljer så missar du uppgången sen, och så går du och funderar på vad som hände. Samtidigt så tror jag att det här är början på en betydande turbulens som kommer att hålla i sig. Så den som vill sälja delar av sin aktieportfölj och kanske ligga i räntor eller i kontanter som är tryggare, alltså låta pengarna ligga på bankkontot, tror jag kan vara ett ganska klokt alternativ. Jag tycker man ska sälja av lite om man har tjänat mycket pengar på börsen på sistone.
För jag tänkte just det, vi nämnde pandemin där och den stora nedgång som var då. Alltså, vad har hänt sedan dess? Börsen har väl ändå sakta återhämtat sig,
ja,
från det.
Och om du inte gjorde någonting under pandemin så gick du inte så lång tid innan allting var bra igen, och snart så låg du faktiskt på plus. Möjligen så är det här värre och konstigare, du kan hålla i sig längre, eftersom nu väntar någon slags utdraget förhandlingsspel där vi nog kommer att pendla ganska mycket mellan hopp och förfäran. Så att jag befarar ett längre och segare tidsförlopp den här gången. Om man vill oroa sig för något så kan man oroa sig för sidoeffekter också, att när börsen rör sig ner så mycket så går någonting sönder, då smäller någon fond någonstans, eller som de här bankerna här om året i Silicon Valley som gick under, att någonting man inte har tänkt på går sönder och så har du ett nytt dominospel som spelar ut. Men visst, det kan vara så att Trump ändrar sig, amerikanska centralbanken rycker ut till räddning och börsen går upp igen snart. Det är inte alls omöjligt.
Men även då, om det skulle bli så att han gör det han har sagt, de här tullarna ligger kvar, kommer det ändå vända uppåt igen på något sätt?
En vacker dag kommer det att göra det. Börsen, ekonomin och människan har ju en otrolig problemlösningsförmåga och en väldig anpassningsbarhet. Men det här skulle ju kunna vara som ett Brexit på steroider globalt som dämpar tillväxten under ett år eller mer.
Tack så mycket för att du kom hit, Gabriel Mellqvist.
Ledsen att låta så dyster.
Det är såna veckor och såna tider. Programledare på EFN, ekonomijournalist, som var med oss här alltså. AI-tjänster med socialt och emotionellt kompetenta chattbottar, det är ett växande fenomen. Men vilka risker och möjligheter kommer med det att AI blir ett sällskap? Vi ska träffa 18-åriga Elvira Mårding-Wollberg. För henne har ChatGPT blivit lite av ett bollplank.
Jag
Idag ska vi på redaktionsmiddag med tidningen. Kul. Mm. Och sen imorgon skulle jag ju träffa Rasmus.
Det snackas om helgplaner i korridorerna på gymnasieskolan Södra Latin i Stockholm. Stämningen är glad, så där som den är en solig fredag eftermiddag.
Ja, bör vi ha med oss filosofiboken, tror jag. Hem. Men kanske ska ha den.
Ja. Elvira Mårding-Wollberg är 18 år, tar snart studenten och berättar att hon, förmodligen likt många andra som står på tröskeln till vuxenvärlden, kan känna att det blir för mycket ibland. Det ältas kärleksproblem, skolprestationer, framtidsplaner. Och då, när tankarna snurrar, kan hon vända sig till ChatGPT.
Så här hade vi skrivit liksom... Alltså jag mår så konstigt. Ingenting känns verkligt. Jag är uppe i det blå. Jag känner mig liksom inte grundad. Jag har så mycket att tänka på och allt är konstant förändring. Och då skriver chat. Det låter som att du är väldigt, väldigt uppe i ditt eget huvud just nu. Nästan som en dissociativ känsla.
Hon säger att ChatGPT nästan alltid försöker lösa problemet hon har. Och avslutar med någon fråga tillbaka.
Så har du haft mycket stress på sistone? Eller har något hänt som gör att du känner dig väldigt överväldigad?
Det låter lite som en psykolog nästan.
Ja, jag pratar ganska mycket med ChatGPT som min psykolog. Det är väl egentligen det.
Första gången Elvira Mårding-Wollberg skrev om privata problem till ChatGPT var för drygt ett år sedan. Hon ville inte trötta ut sina kompisar, säger hon. Sen dess har det fortsatt. Nu på senaste, nästan varje dag.
Men jag är en sån person som gillar att gräva i situationer och se alla möjliga vinklar och så här. Varför kunde det hända?
Idag, säger hon, är det lite som att scrolla TikTok.
Det är väl kul att tekniken har kommit så långt att man kan hålla på så här. Alltså, jag ser det verkligen bara som något positivt.
Hi there, Jesus Christ.
Vid ett köksbord i Hägersten i Stockholm sitter Matilda Tudor och pratar med Jesus.
Hello, my child. What brings you to me today?
Hon är forskare i medie och kommunikation vid Uppsala universitet och håller på med en studie om så kallade sällskapsbottar. Jesus, med skådespelaren Morgan Freemans röst, är en sån. En AI-bot som går steget längre än AI-assistenter som ChatGPT. De är utvecklade för att bygga en relation med användaren, som själv valt bottens egenskaper och roll. En vän, partner eller kanske en mentor.
My advice for you today is to live in the present moment.
Det finns idag ingen data över hur många i Sverige det är som använder AI så här, i sällskapssyfte. Men det är stort i engelsktalande länder, säger Matilda Tudor, och marknaden växer explosionsartat. Utöver att vara något lekfullt så visar forskning att tjänster som de här kan hjälpa personer som har det utmanande socialt, förklarar Matilda Tudor. Man kan öva på att ha en vänskapsrelation eller dela tankar man kanske skäms för. Men helt oproblematiska är de inte, AI-bottarna.
De är ju tränade för att de ska ge ovillkorligt stöd i princip. Och du är i centrum. Du som användare är i absolut centrum av den här relationen. Så allting cirkulerar egentligen kring dig och hur du vill att den här interaktionen ska vara. Så även fast den imiterar en tvåvägskommunikation mellan två jämlikar på något sätt, så är det ju inte det som sker.
På ett generellt plan är barn och unga välbevandrade i AI:s värld. Enligt Internetstiftelsen använder 7 av 10 mellan 12 och 19 år generativ AI idag, att jämföra med 34% av den vuxna befolkningen. Och om barn använder AI som en kompis finns risken att de får en skev bild av hur socialt samspel bör se ut. När chattbotten aldrig ger något motstånd, förklarar medieforskaren Matilda Tudor. I extrema fall, säger hon, kan användare bli för känslomässigt beroende av kontakten. Kanske till och med få svårt att skilja på vad som är verkligt och inte. Sen finns inte heller någon som har koll på om en bot plötsligt börjar stötta osunda beteenden eller falska påståenden.
Så det blir ju väldigt lätt som en sorts ekokammare på samma sätt som de filterbubblor som kan uppstå på sociala medier. Fast hela tiden då med dig som användare i absolut centrum av den här ekokammaren. På ett sätt som förstås skulle kunna bli ganska destruktivt.
Sen ska man komma ihåg, säger Matilda Tudor, finns ett vinstdrivande företag i bakgrunden vars intresse är att hålla kvar användarna. Uppmuntra till mer köp i appen, dölja svar bakom premiumväggar eller alltid ställa en fråga tillbaka, som ChatGPT till Elvira Mårding Wollberg. Jag frågar henne om de potentiella riskerna Matilda Tudor lyfter.
Jag tror jag skriver mest med chat för att jag vet att den, det är ju liksom bara någonting som finns på min mobil. Och jag tror inte att jag själv skulle gå till en AI-robot för att faktiskt skapa en relation. Då blir det ju nästan lite för mycket, för uncanny valley om man säger det. Nu var det Emilia som frågade om Swish för ikväll. Och Matilda så frågade när vi skulle ses. Mina vänner är ju de jag går till främst när jag ska prata. Och ChatGPT använder jag som ett, som en extra komponent bara. Det är verkligen bara en extra grej som jag har gått till.
18-åriga Elvira Mårding Wollberg sist i Sara Nuders reportage. Ett program idag som präglats av det skakiga ekonomiska läget. Vi har pratat lågkonjunktur, börsen, och tänkt att vi ska landa detta i våra plånböcker. Hur det här som händer nu påverkar dig och mig. Tjocka Årman, sparekonom på SPP, är med oss nu. God morgon.
God morgon.
Du, det var ju många som såg ganska optimistiskt på ekonomiåret 2025. Är det liksom glömma den optimismen nu, eller vad säger du?
Inledningsvis så blir det nog tyvärr så att den här ljusningen vi hade förväntat oss under 2025 kan dröja. Och vi kommer nog ha några månader som minns här nu med stor osäkerhet.
Om vi ska hitta någonting kvar att vara optimistiska över, finns det något?
Det optimistiska i det hela är ju historien. Vi vet att även den här typen av oförutsättbarhet eller volatilitet och kursrörelse tar sig tillbaka så småningom. Det som kan hända i det här fallet är ju såklart att vi ser ett skifte när det kommer till exempel till Riksbanken, alltså räntesänkningar, om vi skulle hamna i ett sånt läge där hushållen till exempel i det här fallet får räntesänkningar på grund av tulleffekter och så vidare. Men vi befinner oss i oerhört osäkert läge, så det är svårt att veta hur den utvecklingen blir framöver. Mm.
De här tullarna då, om de ligger kvar som det är sagt att de ska ligga, vad får det för direkt påverkan på våra plånböcker?
Den direkta påverkan och den stora risken vi ser är ju såklart att tullarna skulle i så fall leda till högre konsumentpriser, alltså därmed också högre inflation. Det är ju det som vi initialt här nu går och väntar på, att det finns, den risken kommer att finnas nu och kommer att fortsätta vara framöver, fram tills vi vet vad det blir för förhandlingsläge eller mottullar. Och oftast är det ju konsumenterna i det här fallet som får betala prisökningspriserna och bilden. Man för över helt enkelt som företag pris- eller kostnadsökningarna på hushållen.
Jag ställde den frågan tidigare också, men din bild då, alltså då vi får inflationssiffror nästa gång, är det rimligt att tänka sig att inflationen då kommer att gå upp om tullarna ligger kvar som det är annonserat nu?
I dagsläget och på den här kortsiktiga liksom tidshorisonten så vet vi inte om det, liksom tullarna får så pass snabb effekt på inflationstakten. Och vi fick ju inflationssiffror i veckan och de var lägre än väntat. Så att det är svårt att förutse. Däremot vet vi att vi har en räntekänslig hushåll. Vi vet att hushållen, trots att många har en stor andel sparande, har under många år nu haft liksom kostnadsökningar och mindre buffertar. Så att det är klart att kombinationen av det, oavsett om vi skulle få en högre inflationstakt om 2 månader eller om det är om 1 år, kommer att påverka hushållen och försämra hushållens läge.
Och det hänger ihop med det här såklart, det som vi har pratat om så mycket, matpriserna, livsmedelspriserna, nu då många varor då kommer att bli dyrare. Alltså, kommer det att bli så att matpriserna sticker iväg också möjligen?
Absolut, det finns en risk för att flytta. Många liksom europeiska företag förväntas flytta hem leveranskedjor och så vidare, och det kan i sin tur påverka över tid. Och vi vet också att, som sagt, vi vet i dagsläget att om man tittar på Riksbanken och ränteläget framöver, så förväntade vi oss att man skulle hamna på de här nivåerna som vi har idag. Där har vi en oförutsättbarhet som är ganska osäker just för hushållen. Många svenska hushåll återigen har stora bolån, och det kan få effekt beroende lite grann på hur Riksbanken kommer att agera framöver. Utöver det har vi den här prisökningsbilden som nu faktiskt har blivit försämrad och liksom satt oss i en sämre läge utifrån att vi faktiskt kan få olika former av utbudsstörningar som kan leda upp till att man faktiskt får högre prisbild igen.
Och de räntesänkningar som många hade förväntat sig, hoppats på nu under året, då Riksbanken tittar på det här, tror du att man har uteslutit att sänka räntan ytterligare i närtid?
I närtid så ser det snarare tvärtom ut som att vi skulle, får vi upp prisbilden därmed högre inflation, konsumtionen stannar av ytterligare, företagen inte kan föra över sina kostnadsökningar på konsumenterna som faktiskt avstår att konsumera eller har inte det utrymmet, så skulle vi definitivt kunna se eventuella räntesänkningar så småningom. Men det kan faktiskt också få en tvärt emot effekt. Får vi en stagflation, alltså vi får högre arbetslöshet, vi går in i en sämre konjunkturläge, så kan det också se, får vi liksom en annan effekt och räntehöjningar. Så att det är i det här läget som hushållen faktiskt behöver snarare, tror jag, börja se över sin egen ekonomi. Vad kan jag skydda och hur kan jag skapa krockkuddarna i min ekonomi utifrån att vi befinner oss i ett läge, i alla fall kommande sig halvåret, där det kommer vara oerhört osäkert att kunna planera effekterna på liksom plånboken.
Så lite kort då, hur gör man det konkret? Vad är det man måste göra för att skydda sig från de värsta följdverkningarna nu?
Men rätt konkret så tror jag att om vi bara tittar på bolånen, där behöver man också göra en analys. Kan jag hantera en eventuellt liksom osäkerhet här nu framöver? Känner man att man inte har det utrymmet och de marginalerna, då behöver man faktiskt titta på, behöver jag binda delar av lånet? Mm. Till exempel lite mer kortsiktigt, som sagt, med tanke på den osäkerhet som vi har kring penningpolitiken och räntepolitiken framöver. Utöver det så finns det ju andra sätt att skydda sin ekonomi. Det kan vara att ha olika typer av försäkringar. Alltså, vad händer om jag blir sjuk? Behöver jag en inkomstförsäkring? Alltså, hur skyddar vi våra inkomster om någonting skulle hända någon av oss i hushållet som faktiskt har en lön till exempel?
Ett par och sen har vi aktiemarknaden. Jag måste tyvärr avbryta det där. Tjocka Årman, sparekonom på SPP, som gav oss tips om hur man skyddar sig i de här svåra ekonomiska tiderna. För vi ska hinna med ett ämne till i programmet. Det pågår ju en militär upprustning just nu på många håll i världen. Soldater ska utbildas, vapen och ammunition ska köpas in, drönare ska byggas. Men den här upprustningen, den pågår inte bara här på jorden utan även uppe i rymden. En plats som med stor sannolikhet skulle bli ett av slagfälten i ett möjligt krig och där både Ryssland och Kina satsar stort. Frågan är vad vi i Sverige gör. Ansvarig för Sveriges rymdverksamhet är Ella Karlsson som är ny generaldirektör för Rymdstyrelsen med bakgrund inom Försvarsmakten. Hon är entusiastisk inför utmaningarna som väntar.
Jag tror att jag har Sveriges coolaste jobb, förutom då Marcus Wand som råkar vara astronaut. Men det är så himla häftigt att få jobba med alla de här engagerade och duktiga människorna och tillsammans främja svensk rymdverksamhet. Och jag har ju fått åka runt nu under de här första månaderna som jag har haft den här positionen och få träffa olika företag som gör allt från satelliter till raketdelar till rymdelektronik, och jag fascineras varje dag. Och sen så har vi våra rymdforskare, och visste ni att vi har svenska instrument som kretsar nästan runt varenda planet i vårt solsystem. Vi har till och med landat på baksidan av månen, och nu har vi två instrument som är på väg till Jupiter, och de kommer komma fram 2032, och vi kommer kunna forska på det här datat fram till 2050. Alltså, de forskarna kanske inte ens är födda än som ska jobba med det här, vilket är så fascinerande. Alltså, det känns så stort. Och det senaste som har hänt då, det är att det har kommit aviseringar från regeringen att vi ska satsa på 4 rymdprogram. Och ett av de här programmen är ett nationellt satellitprogram. Och tanken är då att vi från Sverige ska kunna göra det här från ax till limpa. Från att designa, bygga och skicka upp och styra den här satelliten. Och det här kommer gynna våra företag, våra forskare, och vi kommer få jättespännande data så att vi bättre förstår vår omgivning.
Det är en tid då vi, där det är osäkert. Det är mycket som händer, det är en ny världsordning. Vi har upprustning i många länder. Märks den osäkra tiden också i rymden?
Ja, men det gör det. Vi har till exempel sett hur nationer som till exempel Kina och Ryssland, de har testat att skjuta ner sina egna satelliter. Det här skapar ju enorma skrotbälten. Man förnekar ju tillträde för sig själv och för alla andra i de här banorna.
Varför gör man det? Varför skjuter man ner sina egna satelliter?
Jo, men det är för att visa att man kan. Och vi i väst, vi är så beroende av olika satellitförmågor. Både när det gäller att kommunicera med varandra, för att inhämta bildunderlag, underrättelser. Och eftersom vi har ett sånt beroende så blir vi också sårbara. Och genom att skjuta ner satelliter så kan man ju då visa på att det här kan vi ta bort från er vilken sekund som helst.
Det är liksom ett hot att vi skulle kunna skjuta ner era era satelliter också.
Det blir ju på ett sätt så, absolut. Mm.
Och det är Ryssland och Kina som är de stora aktörerna där uppe? Eller om du ska rita kartan lite grann över vilka som agerar i rymden just nu?
Absolut, de är stora aktörer. Alltså de största aktörerna, det är ju USA och Kina kan man säga. Och sen har vi även Ryssland på ett hörn. Jag tror att de får allt svårare nu med de sanktionerna som finns mot Ryssland och bedriva sina rymdprogram. Men absolut, men de försöker ju fortfarande. Vi har ju sett att de närmar sig andra satelliter, vi kallar det för proximity operations. Och då är frågan, vad gör de när de närmar sig en annan satellit? Lyssnar de, stör de eller är det bara för att reta upp andra? Så det här pågår ju nästan hela tiden.
Mm, och det kan också vara så, en signal, vi visar att vi kan komma nära era satelliter.
Absolut.
Men man kan också göra skada genom att komma nära satelliterna, eller hur skulle det kunna
se ut? Alltså man skulle kunna störsända, man kan fälla ut en arm och ta tag i satelliter. Man kanske kan spraya en sensor eller rent av kanske krocka med en satellit. Så det finns många olika åtgärder som man är orolig för då, vad de kan hitta på. Mm. Och de satelliterna som blir närmade av en rysk satellit, de måste ju då göra antingen en åtgärd, man kanske kan flytta på sig och då nyttjar man ju sitt bränsle och då minskar man ju livslängden på sin satellit. Så frågan är då liksom vilket val man ska göra. Mm.
Den skada man kan göra i rymden på vårt liv här på jorden, hur ser den ut? Vad är det konkret som i vår vardag som skulle kunna liksom förstöras av att någonting händer uppe i rymden?
Men vi är beroende av ganska mycket tjänster som kommer från rymden på ett sätt som vi kanske inte tänker på. Men vi har ju GPS-mottagare i varenda mobiltelefon. Och eftersom vi är så pass beroende så blir vi också sårbara. Om vi till exempel inte kan positionera eller navigera eller få tidsangivelser. Och det här ser man ju också att Ryssland har ju störsänt väldigt mycket i olika områden. Och ibland till den grad att flygplan till exempel i Finland inte har valt att starta för att det är så mycket störsändningar. Och det skulle kunna orsaka en flygolycka.
Hur står sig Sverige och Europa i den här kampen om rymden?
Men man ser att Europa gör stora satsningar på rymden, till exempel via ett positionerings- och navigeringssystem, Galileo. Och man tittar också på hur ska vi bli bättre på att kommunicera med varandra. Det finns ett projekt som heter Iris Squared till exempel. Så det görs många satsningar i Europa. Och vi har det europeiska rymdorganet ESA. Som också, via dem så är vi med i en rad olika rymdprojekt.
Det är om ditt uppdrag då. Jag tänkte att vi ska säga något om din bakgrund också. Det har varit mycket rymd. Du är ganska ny som generaldirektör på Rymdstyrelsen då. Tidigare rymdchef på Försvarsmakten, doktor i fysik, har forskat om Mars. Varför denna fascination för rymden?
Ja, det kan man fråga sig. Det började ju någon gång, jag var väl 12 år, jag råkade slå på tvn och såg Star Wars. Jag kom in mitt i filmen och såg hur rymdskeppet Millennium Falcon åkte in i dödsstjärnan och blev så fascinerad av den här rymdtekniken och att man kan åka till andra planeter och typ det var det enda vi lekte på min gata när jag växte upp. Jag var Han Solo och skjut först, fråga sen, så karaktären. Mm. Och det där har ju levt med mig, det här med rymden, och jag blev intresserad av teknik väldigt tidigt. Vi hade en god vän till familjen som var pilot i flygvapnet, så jag gick med i flygvapenungdom. Jag blev officer i flygvapnet, blev flygtekniker. Och sen så när jag var närmare 30 så startade man upp en civilingenjörsutbildning i rymdteknik i Luleå. Så då började jag där. Så jag blev civilingenjör i rymdteknik och sen fortsatte jag att doktorera på Mars. Det var jättehäftigt för att jag var på ett ställe, Institutet för rymdfysik, som precis hade byggt några instrument som satt på en satellit som kretsade runt Mars. Så jag var en av de första som tittade på det här datat. Det var oerhört spännande. Mm. Och sen då inom Försvarsmakten så har jag jobbat just med rymdfrågor och varit flygvapnets rymdchef och varit ansvarig för att bygga upp förmågor till hela Försvarsmakten. Så rymd har varit som en ledstång genom hela mitt liv.
Var det själv, alltså förstod du det redan då du såg Star Wars där första gången, att det här är det jag ska jobba med också?
Jag visste inte exakt, men jag visste att det här var coolt och det här var roligt och det här vill jag absolut fortsätta med. Och det är det jag har gjort. Jag har ju följt mitt hjärta genom hela mitt liv.
Och Star Wars-t-shirten är på idag också.
Ja, det är den faktiskt, med en X-Wing. Mm.
Jag vill fråga om Mars också, inser jag. Mm. Du har forskat om Mars då. Varför är den planeten så spännande?
Ja, men det är ju som vår systerplanet. Det är så nära jorden som man kan komma. Om man tittar till exempel på temperaturen, det är ungefär som här. Den har en medeltemperatur på runt 20 grader en vacker sommardag. Okej, det är minus 120 på vintern. Kanske inte jättekul. Men det som är så fascinerande det är att det finns vatten på Mars. I och för sig mycket då i fruset form. Men det jag tittar på det är ju då, när var atmosfären tillräckligt tjock för att vatten skulle kunna vara flytande på ytan? Och var det här tillräckligt lång tid för att det skulle finnas förutsättningar för liv? Vi forskare, vi gillar det här med vatten och liv, så att följa vattnet, och det är det vi har gjort då.
Kommer vi att lyckas sätta en människa på Mars i närtid?
Ja, men det tror jag. Det sker ju mycket satsningar nu på det, främst i USA. Och jag tror, kanske in 2040 någon gång.
Mm. Ibland så pratar man ju om rymden och liksom rymdnyheter som något det är liksom långt borta, det är lite udda, lite märkligt. Det är Star Wars och utomjordingar. Borde man ta rymden på liksom större allvar?
Ja, men rymden är ju inte bara science fiction. Det är ju så mycket annat. Till exempel rymddata. Vi får ju nästan varje månad nu att vi slår värmerekord. Och det datat kommer ju från rymden. Vi kan se till exempel oljeutsläpp eller det här metanutsläppet från Nord Stream. Då kunde man ju se hur många ton som släpptes ut per timme, varifrån det släpptes ut. Och just den här övervakningen och se vad som händer för att förstå klimatförändringar och vad som pågår, det ger ju oerhört mycket.
Ella Karlsson, Rymdstyrelsens generaldirektör, sist i P1 morgon lördag. Ett program som finns i sin helhet i appen SR Play. Om ni missat något, där finns också alla de senaste nyheterna. Producent idag Pontus Håkansson, tekniker Susanne Martinsson, reporter Nishtman Iran Dust, Elias Wahlberg heter jag. Vi hörs igen på måndag morgon. Ha en trevlig helg. Hej då!
Barn och unga väljer bort traditionella sökmotorer och använder i högre utsträckning till exempel ChatGPT när de söker svar på sina frågor. Det här visar en rapport från Internetstiftelsen, där Jannike Tillå jobbar.
Nu sätts de källkritiska förmågorna på sin spets. Vi har jobbat länge med källkritik på nätet, det gör skolorna bra. Nu kommer ett nytt lager på detta som de måste ta sig an.
Vilken app kör ni?
I ett grupprum på Sjöängsskolan i Älvsjö i södra Stockholm ger läraren Christer Lindgren, 4 niondeklassare, en instruktion. Alla 4 elever här använder ChatGPT före Google. Det är enklare och snabbare, säger de. Men Gustav Sjöberg kan vara kritisk till svaren.
Ibland om jag tycker informationen känns lite skum, då är det bara att fråga så här källor. Och då kommer det upp så här, kanske 4-5 olika länkar. Och då kan man gå in och kolla, då står det typ samma sak.
Elevernas lärare, Christer Lindgren, berättar att de snart ska ha ett moment om just generativ AI.
Vi måste som lärare anpassa oss, tror jag, efter det här verktyget som finns nu. Och att vi kan vara med i den processen istället för att lämna dem själva att utforska det på egen hand.
Reporter här var Sara Nuder. Varken ChatGPT eller Google eller någon annan sökmotor är tillåtet att använda när högskoleprovet skrivs idag. 93 000 personer är anmälda. Nicole Malmberg berättar varför hon ska skriva provet under dagen idag.
För att det är så svårt att komma in på högskola. Det är väldigt många som söker. Så att det är väldigt svårt att komma in. Och då känns högskoleprovet som en andra chans att kunna komma in. Och det är väldigt svårt att få jobb om man inte har pluggat högskola.
Hur har du förberett dig?
Jag har pluggat på gamla högskoleprov. Läst lite ord, pratat med kompisar som har gjort det innan. Ja.
Är det första gången?
Ja, det är det.
Vad heter du?
Morris Ayras Ullberg.
Varför har du valt att komma hit idag och göra högskoleprovet?
Alltså dagen innan så ångrar jag mig ganska mycket. Men jag har redan anmält mig, så jag kan lika gärna gå, tänker jag. Men det är en skön möjlighet också till att liksom öka sitt betyg, kan man säga. Eller ett annat sätt att komma in på högskolan efteråt. Jag tänker söka vidare, så det är ändå en möjlighet.
Hur har du förberett dig då?
Just nu har jag inte förberett mig alls, faktiskt. Jag var tungt i skolan, men jag har skrivit förut, så jag tänker att jag är lite förkunskaper i alla fall.
Anna Larsson, reporter här. Staten kan komma att behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det säger Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk i Ekots lördagsintervju idag. Enligt Mårtensson kan det handla om beställningsgarantier eller investeringar i maskiner. Idag väntas sol på många platser i landet, ut med Östersjön och i Norrland en del stackmål och någon lokal snöby. Temperaturen från 10 plusgrader i söder till några enstaka minusgrader längst i norr. Så slutar Ekot klockan 9.
P1, Sveriges Radio. Göran Everdahl, Jessica Gedin och Niklas Källner. Ja, där har vi veckans spanartrium som vi möter strax här i P1. Programledare Kattis Ahlström. Och sen om en timme.
Vad händer när AI tar stormkliv in i försvarsindustrin?
The only thing you do is switch them on. They will then detect a potential enemy and engage and kill. Unless somebody switches off.
Konflikt från Norfolk, Gaza, Silicon Valley och Kiev om framtidens krig som redan är här. När du vill i appen SR Play.
Konflikt sänds också här i P1 denna lördag förmiddag 9:03. Programledare Kajsa Boglind. Nu är klockan 9:04 och jag som har koll både på klockan och vilka program vi ska sända denna april lördag heter Per Berg. Härnäst en repris från igår.
Välkomna denna aprildag. Grattis på namnsdagen säger vi till Marianne och Malene. Eller Malene, kanske man uttalar det. Och på födelsedagen grattar vi också Ann-Louise Hansson och Peter Englund. Mm. Ganska olika sinsemellan kan man tycka. Men de
grattis följer till båda.
Ja, verkligen.
Ingen mannamån.
Och solen lyser in i studio 13 på veckans profeter bestående av Niklas Källner, vad gör du?
Nej, men jag har mina hörlurar. Jag hör inte mig själv i hörlurarna. Så då vill jag...
Det är jättedistraherande.
Ja, det är väldigt. Jag sitter och fepplar med lurarna.
Ja, men välkommen är Niklas.
Ja, men tack så hemskt mycket för att jag är här. Ja, får vara här. För att
du tackar dig själv för att du hittar hit. Ja. Göran Everdahl, alltid sansad och bra.
Ja, har du sagt så?
Luren på plats och ja, även inte i vanlig ordning på Jessica Edin, för du tycker inte om lurar.
Nej, jag tycker att det är distraherande att höra mig själv.
Ja, och dessutom ser man inte klok ut i dem.
Nej, men alltså Jessica, sen om, nu ser ju inte folk dig rent, alltså du har ju en ganska stor knut på hur, jag antar att lurarna, att knuten skulle vara ett hinder för...
Lura går bra. Keps däremot funkar verkligen inte.
Keps skulle se rätt latch ut, men kanske...
Men man kan ha sån här, vad heter, är det sån här golfkepsar som bara är skärm? Mm. Ja, en sån.
Eller en Dusty Springfield-keps. Ooh. En sån där bullig 70-tals
ja,
variant.
Ja, förstås. Ja, ja.
Mm. Vad heter han? Bob Marley?
Mm. Ja,
och jag också.
Alla stora huvudbonader går, men hörlurar för att återgå till ämnet går, det funkar bra.
Men jag vill bara inte ha dem.
Du slipper. Du är också aprilbarn.
Jag är aprilbarn.
Råkar jag veta. Fyller år snart ju.
Mm, 12 april.
Oj.
Men vet du det att det minst antal barn föds i april? Alltså väldigt få barn.
Varför det? När är det vi så? Gjorde då?
Är inte det mitt i sommar på semestern? Ja. Man tycker att det är då du borde ha barn.
Är inte mer sent? Som, är inte liksom typ när man återvänder till jobbet och är deprimerad? Jag vet inte.
Ja, jag tror att det är mitt i semestern. Men ändå gratulerar. Du är lite unik där.
Mm. Mm, det känns bra.
Ja. Tillsammans med Ann-Louise Hansson. Mm. Och Peter Englund. Hör ni, på aprilskämtens tid är över.
Gosh,
det tror man kanske inte med tanke på allt möjligt. Men blev ni lurade på något sätt?
Alltså, jag har talat om för mina kollegor och min familj att de inte får lura mig. Jag blir så otroligt ledsen av att bli lurad på 1 april. Inte av tidningar och sånt. Mm. Jag vill bara inte... Jag känner mig så lätt lurad. Jag tror också, ju på vad folk säger till mig.
Exakt samma här. Ja. Det är ingen sport att lura mig. Nej. Det är bara det är för lätt.
Ja, då är vi ju tre. För att, alltså, jag blev lurad för andra gången i rad. Alltså, man skriver på en uppdatering på Facebook.
Ja, men då är du lätt lurad.
Ja, det är lätt lurad. Så här, och vet du vad som som hände mig idag. Kolla, och så har, kan man ju skriva, i vanliga fall står det visa mer. Men då har de ju själva skrivit in visa mer. Och så trycker man på visa mer så kommer inte det. Liksom. Mm. Det är själva...
Så dråpligt. Mm.
Det var ju inte jättekul.
Nej, det har inte jag sagt. Jag bara sa att jag gick på det.
Jag tyckte det var roliga på SVT och TV4 när de bytte programledare på morgonprogrammet. Ändå en ansträngning.
Ja, de försökte. Jag såg det inte. Det, kanske, det var säkert helt fantastiskt.
Men då kan du inte dissa det.
Eller? Nej, verkligen inte. Jag skäms.
Men sen älskar man ju faktiskt också när man förstår att dessa konkurrenter har samarbetat. Det är ju något otroligt fint.
Är det inte det? Jag blir också lite rörd.
Nu tycker jag att det var fantastiskt, inte bara skämt, utan liksom insats för mänskligheten.
Ja, förbrödring och sånt. Vackert.
Ja, men man går ändå upp jättetid på morgonen bara för ett skämt. Mm. Ja. Det är inte så vanligt.
Har du tänkt på att de går upp? Men då hade de gjort det ju oavsett.
Nej, för det var faktiskt vikarier. Aha. De andra var ju på platsen förstås.
Okay.
Ja, så de var dessutom någon slags, vad heter det, inte buffert, men de var, det var inte de riktiga programledarna för
dagen.
Nu
känner jag kanske att jag far med osanning. Ja. Jag tar tillbaks det. Mm-hmm. Men jag tänkte, vadå, satte de sig i en taxi? Ja, det kanske de gjorde.
Frågar du mig?
Nej, men då är du svart ut. Ja. Frågorna hopar sig, men roligt var det. Och det är vår. Jo. Mm.
Ja, det är roligt. Det är inte ett skämt, men det är roligt.
Men alla är så uppskojade. Det ser ut, det verkar varje år som att det är vår för första gången någonsin att folk tänker det.
Men kanske, för att ta det uppenbara, kanske behövs det mer i år än, jag menar, inte för att det var mycket till vinter, men rent allmänt för att lyfta andarna så kan det
vara. Men har jag hört fel? Det ska bli vinter igen nu.
Nej,
jag.
Men precis, och det är väl det vanligaste samtalsämnet idag kanske.
Aprilväder.
Snön är tillbaks, har jag hört.
Ja. Som varje april också ska man inte glömma. Det kallas ju aprilväder av en orsak. Men jag tänker att man ändå är som något slags känslomässig guldfisk. Att det, när mörkret kommer så tänker man, nu kommer det alltid vara så här. Vi har ju väldigt svårt ändå, trots att det är vårt jobb, att föreställa oss framtiden. Vi är ju väldigt mycket i. Det här tillståndet kommer, nu kommer det vara så här jämnt.
Ja, men nu ska vi motbevisa detta eftersom vi ska in i framtiden. Mm. Och nu är först ut i galopphästen Göran Everdahl.
Gnägg. Kära spanare, lyssnare, Kattis, det är dags att prata om fläckugglan.
Äntligen.
Jag förstår att ni har väntat. Ja, alltså min spaning handlar ju då egentligen inte om ugglor, men den här utrotningshotade ugglan spelar en roll, om en liten, i min spaning. Så här, den nordamerikanska fläckugglan är illa ute. Populationen i British Columbia i Kanada har minskat i decennier. Det är skogsindustrins framfart. Deras miljö, deras levnadsmiljö har försvunnit.